Det är mindre än 2 veckor kvar tills man planerat att lämna EU.
Han frågade om de tyckte att han skulle bränna sin läkarlicens, vilket de tyckte. Så han gjorde det, flyttade till Nederländerna, där han håller på att bygga en dödshjälpsmaskin.
Ja, jag är chef för någonting som heter Center mot våldsbejakande extremism.
Ytterst är det alltså fakturor som har gått fram och tillbaka mellan de här företagen som de här personerna kontrollerar och fotbollsföreningen Östersunds FK.
Och när det gäller Jackson-fansen i det här då, så kan vi säga att de flesta av dem är otroligt militanta och de tror absolut inte på någonting av det här. Det spelar ingen roll, tror jag.
Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag, med Marcus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare eller följ oss i din smarta högtalare.
Johanna, litet break nu. Jag kan ha gjort ett hysteriskt misstag här, för jag har inga hörlurar på mig. Det kan vara så att det blir rundgångsljudet igen, antar jag.
Okej.
Ska jag fråga en vuxen innan vi går vidare? Eller? För det kan vara så att vi måste ta om allting. Jag ringer psyk och frågar. Hej, jag kan ha gjort ett horribelt misstag här. Jag har inga hörlurar på mig. Ja, Johanna, det låter som att vi får nog faktiskt ta om. Fuck.
Senast jag var på den här arenan var det Malmö FF som jagade Chelsea. Chanslöst men löftesrikt och visade att de hade etablerat sig på en ny nivå. Sen dess har vi ägnat 6 veckor åt att leta motargument mot FFF, mot MFF. Backuppsättningen. Om Rasmus Bengtsson går sönder. Utan Marcus Rosenberg. Och här var det ett jagande häcken på plats för att argumentera på egen hand. Precis som kanterna i vår sköld, låt denna säsongen, sick, kantas av guld. Banderoll meddelade ett par hundra nerresta från Hisingen.
Det var nog det sämsta introt någonsin. Vilken skit.
Simon Bank i text och Simon Bank i ljud. Välkommen tillbaka, Simon, till podcasten med namnet Fotboll Radikal.
Åh, tack så oerhört mycket, Johanna Frändén. Och ja, som du förstår så det bär ju emot att pausa en podd. Framförallt så gör det ont i hela hjärtat att ha en lång vecka utan att ha ett samtal med dig så här. Men det är ju så som ibland så kommer livet faktiskt emellan. Jag passar helt enkelt på att ta en veckas semester innan EM-kvalsschema och allt sånt var känt. Så jag tog mig ett litet break helt enkelt. Men nu är jag tillbaka och litar på att du har haft koll på allt som hänt den senaste veckan.
Alltså det mesta som har hänt vill jag ju påstå är att kanske det här lilla sickat som jag hittade i din text. Precis som du säger ibland så ses vi inte på länge och hörs inte på länge. Då brukar jag läsa dina texter och det här var det mest Simon Bankska jag har stött på. Precis som kanterna i vår sköld. Låt denna säsongen sick kantas av guld. Sick, säger jag, det känner ni till. Det är ett litet ord inom parentes som betyder, så här tror jag faktiskt att det betyder, alltså på latin. Där man då återger något som är fel i originaltexten. Detta är Simon Banks sätt att förklara att det heter inte låt denna säsongen, utan det heter låt denna säsong. Visst är det du är ute efter här?
Ja, jag kom ju fram med min sån här mellanstadiemagisters rödpenna på ett extremt rövigt von oben sätt.
Det kan vara det fulaste någon har gjort mot svensk fotboll. Här dör svensk fotboll och så vidare. Det här är inte ett jättegrammatiskt fel, Simon. Jag säger att 9 av 10 svensklärare hade inte liksom satt en bock här.
Du menar svenska lärare?
Just det, förlåt. Svenska lärare, givetvis. Ja, men vad roligt att du är tillbaka i spalterna och även i mina hörlurar. I hög form verkar det ju. Högsta form, sick. Högsta formen, sick.
Jo då, det känns bra. Jag känner mig småsur och gammal och i full form. Jag ser det där som min lilla revansch för en annan allsvensk premiär för ganska många år sedan, kanske möjligen i Helsingborg kan ha varit det, när Häckens borta sektion som då var oerhört mycket mindre, det kanske var typ 3 pers, och jag går förbi, rundar borta sektionen på väg in till pressingången och får någon sån här masturberingsrörelse skickad mot mig från en av 3 Häckens supportrar.
Är det som en din berömda samlagsrörelse fast med ena handen på er? Fattigmans Ronaldo.
Ja, jag tyckte att det var fint, vad då man kände att Häcken har saker på gången då.
Okej, okay. Vilket dåligt skämt från min sida förresten. Det blev bara, förlåt.
Du är förlåten. Men jag vet inte, har det hänt någonting annat i veckan? Det var så, jag var ju med ombord inne i Grottekvarnen, den Viktor Rydbergska, och arbetade hårt fram till och med Sveriges landskamp mot Rumänien där. Sen klev jag av då och såg matchen i Oslo mot Norge, såg jag ju nedsjunken i en tv-fåtölj, alldeles ledig för första gången på kanske, jag vet inte, 20 år, en sån här viktig tävlingslandskamp. Och det var speciellt, men jag vet inte, hände det något speciellt annars där? Jag vet inte.
Alltså, jag beskådade det hela från fransk alpfront. Jag såg faktiskt inte den matchen, men jag konstaterar att förra veckan var ju fel vecka att ha ett uppehåll sett till samtalsämnena kanske kring landslaget och så. Nu är det som det är med det. Ska vi bara göra en liten recap var vi befinner oss just nu? Det som har hänt är väl att Emil Forsberg, om vi börjar i den ändan, har gjort comeback. Han har spelat för Leipzig, föga förvånande i helgen, gjort mål och konstaterade efteråt en intervju att det var inga konstigheter med landslaget. Det var bestämt på förhand att jag skulle bli utbytt. Det var ju det som startade, kan man säga, den här kapsejsningen mer eller mindre i matchen mot just Rumänien. Och hans agent sa samtidigt eller strax innan till Expressen att det var absolut inte meningen, eller de hade inte fått några tecken på att Emil skulle bli utbytt. Så att kommunikationshaveriet fortsätter väl lite grann. Jag vet vem som har varit bäst i detta enligt mig fram till nu.
Nej, berätta.
Jag tycker nog Janne Andersson.
Ja, gud ja. Han får ju 5 år i betyg. Kan finnas frågor kring organisationen runt om, möjligen. Men han har ju en linje och det är alltid oerhört tacksamt att ha det. Det låter ju banalt, men jag tänker lite på det där klassiska Churchill-citatet om att det alltid är bäst att prata sanning, för att då slipper man behöver inte ha bra minne då att komma ihåg sina lögner, utan man kan bara, och jag säger inte att Jan Andersson har talat sanning, det har jag ingen aning om, men däremot så har han haft en väldigt tydlig linje och hållning den har gjort, att ja det där som är alla världens livscoachers credo, att men det som du kan påverka ska du syssla med. Och han har haft totalt fokus på sin uppgift, ja. På ett sätt som gör att man önskar att kanske fler hade haft. Och att det fanns en större förståelse för vad olika personers faktiska uppgift är. Vilken uppgift har du om du är en spelare i svenska landslaget, om du är en ledare i svenska landslaget, och för all del om du är en journalist som bevakade svenska landslaget.
Ja, alltså om vi utgår från då att det här som hände, alltså skriverierna som just kring Emil Forsberg började med Sportbladets uppgifter om att han lämnade landslaget för att han var sur då helt enkelt över petningen, då hade man ju, som oavsett hur mycket Jan Andersson kände till om vad som är sant eller inte, kunnat bli helt förbannad och liksom göra ett, det hade varit till och med ganska mänskligt då att göra ett utfall mot journalister och så, men han gjorde ju tvärtom. Han var ju generös och sa att jag vet ju inte var uppgifterna kommer ifrån, jag måste ju respektera att ni gör ert jobb och jag gör ju mitt jobb. Och ja, det var nästan skolboksbra faktiskt, hanterat av honom. Även om, som du säger, det var väl andra i ledningen där som gjorde sig oanträffbara direkt efter matchen och inte såg några samtal förrän morgonen därpå. Det var väl lite misstänkt i överkant kanske.
Ja, det är ju såklart, om man pratar om uppgifter man har och så vidare, det är klart att att ett landslag borde gå att nå. Det kan vara väldigt akuta uppgifter. Och också ur någon sorts egenintresse att man kanske vill döda stories innan de uppstår och så vidare. Så då kan det vara en bra idé att ha mobiltelefonen på och till hands. Och sådär. Mm. Men det blir ju lätt sådär, så det blir metamediediskussioner. Men det är som det är med den saken. Alltså uppgifter i tidningarna påverkar ju spelarna, påverkar ledarna bevisligen, alldeles oavsett om de försöker låtsas som att de inte gör det. Så det blir ju historier, det blir störningsmoment och så vidare, och då får man ju försöka hantera det så gott som det går. Och jag vet, det finns massa olika förhållningssätt till det där. Jag pratade så sent som igår med en jag har ingen aning om han vill att man refererar det, så därför så anonymiserar jag. Men en före detta landslagsman pratade med igår som tyckte att oj vad det var mycket skit med landslaget nu. Och jag tänkte att han menar nog att oj vad de har ställt till det ungefär. Men hans poäng var ju att kunde ni inte, alltså förstår ni inte att ni ställde till det, kunde ni inte bara få handla om fotboll efter de där fina matcherna de gjorde. Och då har man ju lite något sorts grundproblem i att förstå vad faktiskt vad det som till exempel journalister arbetar med. Man kan ha jättemycket synpunkter på massa andra saker och hur journalister arbetar, men grundtesen för vad som är en journalistisk uppgift, om man inte liksom har den klart för sig, då blir det ju en massa felslut på vägen därefter.
Vi hade ju en fantastisk turkisk skribent som gjorde några inhopp för ett par år sedan efter att Ergan Sengin hade gått ut med och sagt liksom att varför är svensk media så sur? I Turkiet hyllar de landslaget mycket mer. Får mig att tänka på, minns du hans namn, Simon?
Jag gör ju inte det.
För dåligt. För jag tror att det var många som misstänkte dig från kanske ligga bakom den här. Men det är ju fortfarande okänt för det stora flertalet vem den här turken är och hur mycket han har inspirerats eventuellt av nuvarande skribenter på Sportbladet. Men det är lite det stuket på det. Ja, det var många som skrev till mig också. Vi pratade ju faktiskt om det här i vårt förra avsnitt. Då, det enda som hade hänt då var ju att Fotbollskanalen via Olof Lund hade gått ut med uppgifter om att Victor Nilsson Lindelöf. Ja, i alla fall. Han då. Vigge hade tackat nej. Att det spelade in det här i att John Guidetti hade blivit petad då. Jag tror aldrig att Fotbollskanalen påstod att det var hela anledningen. Och det var ju ganska uppenbart att det inte så var. Det är fortfarande så, det tror jag att jag sa då och det vidhåller jag nu. Att för att ett landslag eller en spelare eller en spelarfru går ut och dementerar någonting, så betyder inte det per automatik att, alltså det, att det, saken är sann så att säga. Eller att dementin är fullkomligt. Jag har högsta förtroendet för Olof Lund framförallt på det här. Och jag vet ju ungefär varifrån våra uppgifter kommer kring Emil Forsberg. Och det finns ju inga som helst anledning till att tvivla på dem heller. Så att olika intressen står emot varandra i journalistik och fotboll. Och så måste det få vara. Ibland är det ganska bra att bli lite påmind om detta. Någonstans.
Ja, absolut.
När det blir för gulligt liksom.
Ja, verkligen. Ja. Och man får sortera ut liksom. Det finns truths and unknown truths och så vidare, som man säger i amerikansk politik. Och i det här fallet får man sortera ut det man faktiskt vet och det som är uppgifter och så vidare. I Victor Nilsson Lindelöf-fallet så är väl såklart, alltså det framstår med allra liksom största tydlighet att det finns en sanning som är att Maja och Viktor har fått sitt första barn, att det inte var okomplicerat på något sätt, och att vi inte har någon som helst rätt att sätta oss till doms över ett sånt beslut. Det skrev jag även inför där, alltså med all den förståelse som ryms i världen för hur man känner sista veckorna för en förlossning, och om dessutom graviditeten är komplicerad, så de hade aldrig rätt i världen att, eller han hade aldrig rätt i världen att tacka nej och att hänvisa till personliga skäl. Och så vidare. Det betyder inte att alla andra uppgifter inte är sanna. Det betyder däremot att det är uppgifter just. Och det gäller det med Forsberg-fallet också. Att det behöver inte vara en total sanning. Däremot så är det är uppgifter. Det är någon som har påstått det som av journalister som gör ett gott hantverk, får man väl utgå från.
Emil Forsberg-fallet får vi väl ändå konstatera att Sportbladet 12 timmar före landslaget visste att han skulle åka hem. Så att,
det är en sanning.
Det är en sanning. Och till och med Jan Andersson påstår att han inte visste det och sa att det är problematiskt. Så att det kan vi ju slå fast. Sen får vi väl folk tro vad de vill. Jag ska lyfta en annan grej. Jag håller helt med i det du säger. Jag tycker också att man... för det var många som sa, ska det inte räcka med att man säger privata skäl? Och det tycker jag, absolut. Alltså utan någon som helst tvekan. Det man får förstå när man säger så är att det blir spekulationer. Och kanske lite... Alltså, det får man köpa någonstans liksom. Det är så tråkigt är det. Kanske lite extra också. Det här är lite, det går ut till hela den generationen. Inte bara de som är kända, men de som är uppvuxna på sociala medier och berättar väldigt mycket om sitt liv. Kända människor, alltså unga kända människor. Nu pratar jag om Nilsson Lindelöfs fru då, Maja, som jag älskar lika mycket som alla andra såklart. Men det är klart att om man liksom poddar och bloggar och instagrammar och berättar om att man ska få barn och nu man gift sig och man lägger upp bilder och så. Och det här gäller ju, det vet ju du och jag som jobbar på en kvällstidning. Det här är ju kändisar som någonstans bjuder in till detta. Då får man också vara beredd på att när det blir komplikationer, när det blir jobbigt eller när man vill vara privat helt enkelt, så kan man inte riktigt ställa samma krav som om man hade haft en helt, förstår du, anonym tillvaro och inte exponerat sig på sociala medier. Det gäller ju för alla influencers och vad du vill. Och de flesta förstår det spelet efter ett tag. Och de flesta kändisar som man läser om i Aftonbladet, inte minst, är väldigt medvetna om det här och bjussar väldigt mycket på både ups and downs i livet. Men det är klart att första gången det här händer och man känner, nu vill jag vara för mig själv, nu vill jag vara privat. Vad är det här för invasion av frågor? Så måste man förstå någonstans att det här är medielogiken och inte bara. Utan det är också en massa andra människor som undrar och spekulerar och ställer frågor kring den här graviditeten. Eftersom den har varit ganska så exponerad helt enkelt.
Ja, det finns ingen sån total av- och på-knapp ju.
Nej, givetvis inte.
Självklart som aldrig att vädja om respekt och så, men man kan inte alltid förvänta sig att respekt kan man förvänta sig, men att intresset försvinner kan man inte förvänta sig. Det är ju den där av- och på-knappen som Zlatan Ibrahimovic använde på många sätt, att han använde pressen för att kommunicera ut det som han ville, men ville helst inte ha några frågor om andra områden då.
Nej, just det. Men vet du vad, ett bra exempel faktiskt med Zlatan, om man tittar på hans fru, eller de är väl fortfarande inte gifta då, men Helena Seger, som är totalt frånvarande på sociala medier, alltid har varit extremt sparsmakad med intervjuer och så. Hon fick ju också två barn när han var aktiv i landslaget, där det här inte gick att följa, och det bara var, folk såg väl att hon var gravid, men det var inte liksom mer än så, men det var verkligen ingen följetong, och sen så hade det kommit ett barn och så berättade Zlatan det eller knappt. Så det går faktiskt till och med på den nivån att, och till och med om man väntar barn med en jätteberömd människa som Zlatan, så går det att hålla på det privata om man är intresserad av det, vilket jag förstår verkligen att man är, och högaktar henne för att ha hållit den profilen. Jag säger inte att det är fel att göra tvärtom heller, men jag tycker det är ett ganska bra belysande exempel på att vill man inte ha att någon ska liksom grotta i ens privatliv, så det kan man styra ganska så mycket själv faktiskt.
Ja, så är det. Vi kan avsluta vårt lilla mini-intro här med att säga grattis till Vigge och Maja då, i alla fall.
Stort grattis.
Till deras första barn. Toppen kul. Du, när vi spelar in det här så är det 2 april och igår var det ju då 1 april, så att säga. Gick du på något, eller?
Ja, eller... Jag gick på något som, och så tänkte jag, oj, det här var något skämt. Det var något sånt här fantasy-konto, Premier League fantasy-konto. Kan det ha varit svenska fans, fan-tv, som gick ut med att Sergio Aguero och Raheem Sterling var skadade till nästa match. Och så tänkte jag skriva, vad i helvete, jag har ju båda dem i mitt lag. Och sen så tänkte jag så här, men gud, det är ju ett skämt såklart. Alla har ju kaptenat de två. Men så stämde det tydligen. Så att jag gick på något då som inte var ett skämt. Jag gick på något som inte var ett skämt, kan vi säga. Jag gick inte på något skämt, vad jag vet.
Nej, just det. En poisson d'avril, säger ni väl i Frankrike, va?
Ja, exakt.
Varför då?
Ja, varenda år så dyker upp i flödet så här. Förklaringen, det här ligger bakom. Det är väl lite som sill. Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt
Nej, jag antar att din dumma sill säkert har någon sorts etymologisk koppling till det franska. För det var ju fransmännen som uppfann aprilskämtet som allting annat av värde i hela världen. Någon sån här 1500-tals grej. Jag tror att grunden var att de bråkade om när liksom hela det administrativa året skulle inledas. Om det skulle vara 1 april som det hade varit dessförinnan, eller om det skulle bli 1 januari. Så det var väl någon slags föregångare till Brexit-striden. Ska vi vara en del av världen eller ska vi... Ska vi anpassa, eller ska vi inte anpassa oss och hålla kvar vid våra traditioner ungefär? Så, shall we remain or shall we leave? Så det var där det landade. Men alltså, i grunden så har det väl blivit också i takt med sociala medier något rätt så jävla tråkigt med de här aprillurar-skämten, tycker jag. För alla ska skämta och det är ju väldigt få som behärskar den ädla konsten med skämt.
Ja.
Eller lur. Men... ska jag berätta vad som är ett bra lur, ett bra skämt.
Gärna.
Och det är egentligen inte kopplat till 1 april, men det är kopplat till den fotbollsvärld som vi väl ändå ska försöka hålla oss till lite grann då. Och det är från Skottland, tidigt 2000-tal någon gång, och handlar om en spelare som hette, i alla fall han finns inte som fotbollsspelare längre, Eddie Forrest. Han var 25 bast då, spelade mittback och var den här typen som, ja, han kämpade för att hitta en försörjning inom fotbollen. Och det gick väl så där. 2003 så spelade han för Arbroath nere i skotska tredje divisionen som då halvprofessionell. Och det var lite tufft så där, men efter säsongen 03 så plötsligt hände det, som det heter på lottosvenska. Han får ett telefonsamtal och det är Danny Smith som ringer, ordförande i Raith Rovers då i skotska andra divisionen, som erbjuder honom då ett professionellt kontrakt. Dunderbingo för unge Eddie Forrest, där han säger upp sitt kontrakt med Arbroath och drar iväg på semester glad i hågen och liksom ser fram emot, nu jävlar ska det bli försäsong och jag är proffs igen och vad kul det här är. Peppet och bara helvete var han, Eddie. Arbroath hade det lite jobbigare då, sent återbud där och har liksom inte en full mittbacksuppsättning. Men de löser det, de signar Paul Brown, en gammal U21 landslagsman som de haft i klubben på lån förut. Så alla är nöjda, alla är glada. Paul Brown är i Arbroath och Eddie Forrest har då fått sitt drömkontrakt med Raith Rovers. Och de enda som inte är nöjda i den här sagan är Raith Rovers, för att det var inte de som hade ringt till Eddie Forrest. De vill absolut inte ha honom.
Och,
ja, och det görs lite undersökningar och det kommer fram då att den som då har ringt till Eddie Forrest och härmat ordföranden i Raith Rovers är ingen mindre än Paul Brown. Alltså han som då
tog hans plats.
Sen tog hans plats. Och ja, där står Eddie Forrest, hade ingen kontrakt och
det är det man nu för den kallar en trollning, tror jag.
Exakt så. Bolltrollning. Och Brown fick ju fly Skottland hals över huvud liksom, livrädd för följderna. Och det var rätt tragiskt alltihopa. Men det slutade i alla fall med att Eddie Forrest faktiskt fick en chans till. Våran gamla favoritklubb Partick Thistle uppe i Glasgow, som då spelade i första divisionen, värvar honom genom ett kontrakt då i första ligan. Och Arbroath då återigen utan mittbackar stämmer av med sin spelartrupp. Vad säger ni om den här löjden Paul Brown liksom? Jo då, säger spelartruppen, det är väl okej, okay, han får komma hit. Så de värvar honom en gång till helt enkelt. Så det, luras man.
Ja, men det är inte, alltså, på den tiden när engelsk fotboll bara var liksom practical jokes och pranks, så måste ju det här varit det bästa någonsin. Nu har ju det här försvunnit lite grann, känns det som. Det, kanske man kan hoppas på lite återkomst om de nu lämnar så här, no hard deal, no deal och så vidare. Att man kan få tillbaka lite av den här engelska humorn. För det är den som är mest hotad, kan jag ju känna, av globaliseringen. Resten kan man ju skita i liksom.
Ja, rätt mycket. Ska vi liksom gå ut i... den stora natten ska vi göra med ett gött garv, så känns det.
Det är exakt så. Mm. Ja, just det. Fan, vi är på de brittiska öarna. Jag ska bara bränna av den här för att det är pyttligt roligt. Och att jag har en liten hake. Arsenal slog ju Newcastle med 2-0, blev det väl. I går när vi spelade in detta. Måndag alltså. De är nu redan uppe på lika många poäng som på hela förra säsongen då, som blev Arsene Wengers sista. Hur förklarar man det? Ja, det är lite svårt att veta, men på temat förklara sina intentioner så lät det så här, och vi måste lyssna på det innan det här försvinner i liksom glömska. När Unai Emery tog över klubben och på, jag vet inte ens om man ska kalla det stapplande engelska, det här är någonting annat, berättar om sina ambitioner. Jag vet inte, men så här lät det i alla fall.
For explain my idea, for explain my ambition, for explain, no, I am very excited for this opportunity.
Ja, en så kallad lustifikation. Hur mycket saknade man Unai Emery där när han hade lämnat PSG? Helt plötsligt väldigt mycket, mer än vad jag trodde var möjligt faktiskt. Hade vi aldrig fått höra om. Han pratade ganska habil franska när han var här också. Det var väl därför man aldrig riktigt fick höra honom på den här spängelskan, eller vad vi ska kalla den.
Alltså man gillar det, för det är lite så här språkkursigt över honom. Alltså han är en bra språkkurs. Det var så i PSG också att han fick ju kritik för att han vägrade använda en tolk. Utan han körde på med en franska som i början var rätt horribel. Liksom. Sen blev den mycket bättre.
Ja, men det var ju omöjligt att förstå vad han sa i början. Alltså det gick ju inte att göra några rubriker. Det gick inte att göra liksom allt det som kunde vara lite känsligt dessutom. Slarva, eller det kanske var smart. Det blev som att han typ... Ja. Han fick en tuff fråga och så svarade han med sitt liksom 15-ords vokabulär. Och det blev bara så här, aha, det gick ju inte göra någon rubrik på det heller. Liksom. Det fanns ju inget att ta på.
Nej, och det kan ju funka. Jag tänker på när Svennis tog över som engelsk förbundskapten. Och hans engelska var ju mil bättre såklart. Men han framstår ju som en någon sorts sån här Malin Berghagen-guru i princip. Genom att bara säga, the ball is around and anything can happen, you know. Och Emery, alltså, han påminner väldigt mycket om... Menar, både du och jag har ju tagit språkkurser och så. Och man vet, de som lyckas är de som vågar misslyckas konstant. De som vågar göra saker som de är värdelösa på. Jag är rätt kass på det, jag tycker inte om att göra saker som man inte kan liksom. Utöver då journalistik och fotboll och sånt. Men Emery, han kör bara. Det är som att han är ute på någon slags privat vendetta här. Att han ska minsann lära sig det här jävla språket, kosta vad det kostar vill. Om inte ni fattar så får ni väl bear with me. Jag kommer ge mig ett år till, så kommer jag kunna uttrycka mig på ert språk också.
Ja, nej, det är underbart. Jag älskar inställningen. Det är faktiskt... Sen finns det ju något lite akademiskt över honom. Eller ja, kanske lite mer språkskola. Men lite både och, liksom, med tanke på vilken typ av tränare han är. Och jätte noggrann med detaljer. Extremt liksom taktiskt och videofokuserad. Kanske inte har så mycket auktoritet. Eller har väl egentligen ingen alls. Vilket gjorde att det inte riktigt gick i PSG till slut. För att du behöver liksom... Till slut behöver du faktiskt någon som står där och pratar om Cojones. När man ska gå in på Camp Nou och bara stänga igen en match man leder med 4-0 från första och så. Men han var ju liksom alltid sådär. Jag satt ju ner och intervjuade honom för The Guardian faktiskt. Och då gjorde vi den på spanska, så det var ju 100 gånger lättare då. För man kunde skriva någonting i alla fall efteråt. Artig liksom och belevad och trevligt att träffas. Och då, du vet, så här, på ett helt annat sätt än... Laurent Blanc till exempel, om man ska säga något om hans företrädare på posten. Så att... men vi gillar ju Emery ändå. Jag är väldigt fäst i honom. Jag har aldrig saknat honom så mycket som när han började prata om att han skulle explain saker och ting.
Man tänker, han borde ju känna ett grundmärkt hat mot Hector Bellerin.
Ja, det kan man ju tycka. Han har inte hans spockny riktigt, som någon twittrare kallade det på podcast Radikal Twitterkontot. Där ni gärna får titta in om ni vill ha extra material och så vidare.
Just det. Jag vet också att ett av skälet att det skar sig mellan Emery och Hatem Ben Arfa i PSG var just att Hatem stod i omklädningsrummet och härmade hans dåliga språk.
Vilket ju är så mycket lättare att förlåta när man har hört det här klippet. Alltså, hur skulle de inte kunna göra det för någonstans?
Då har man ingen humor.
Nej, just det.
Mer humor, inte mindre.
Nej, precis. Exakt. Mer EU, inte mindre. Och så vidare.
Just det. Fuck the rest of the world.
And to hell with the rest of the world.
Följer det in oss i en rätt så en tråkiga rubriken metapoddan, får man göra det?
Ja, tyckte det var lite små intressant.
Ja, schysst. Det är så att den svenska poddkartan blev ju ganska mycket fattigare när Lilla Drevet försvann och då i någon mån ersattes av Ola Söderholm då, maestron där, hans nya poddprojekt Stormens utveckling. Och det är ju ganska färskt än så länge det projektet, och man vet fortfarande inte, eller man, jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det sådär. Jag menar, man älskar ju Ola Söderholm såklart, men man vill lite så sitta och skrika åt gästen han tar in där att du är inte min riktiga pappa!
Just det.
Lite den känslan.
Mm.
Men hur som helst, så i förra avsnittet nu i veckan så var Jonathan Unge på besök där.
För andra gången, så att det är ändå, det vittnar ju om att de... Att han har förstått lite vad folk saknar.
Väldigt mycket så. Och då just i båda de här avsnitten, så, eller ett avsnitt, det som nu kom senast, så pratar de ju om fotboll och fotbollsjournalistik. Och slog fast då att fotbollsjournalister, i och för sig så saknar vi självdistans. Och det fattar jag inte alls vad han menar med det egentligen. Men att de ändå då är de viktigaste journalister som finns överhuvudtaget.
Vad utnämnde de inte Olof Lund till Sveriges viktigaste journalist? Alla kategorier.
Det var precis vad de gjorde.
Mm. För att fotbollen är så jävla mycket viktigare än politiken. Eftersom politiken ändå inte tar tag i det enda de borde bry sig om, nämligen klimatfrågan.
Precis så.
Mm.
Och ja, det är bara att hålla med och skriva under på hela den totala analysen.
Ja.
Men i alla fall, det som jag ville komma till är just förra gången som Jonathan Unge var på besök hemma hos Ola. Och de pratade då, för då ironiserade de lite över det här med sina åsiktspaket. Och vi kan väl bara ta och lyssna på ett litet snitt ur det samtalet.
Men det är så himla konstigt att det inte kan finnas någon som tycker att islam suger röv och tror att människan påverkar klimatet.
Mm.
Att det inte finns någon sån. För det måste ju ändå finnas. Någon som liksom med hela sitt hjärta hatar islam.
Mm.
Som tycker att det bara går omkring och skriker på gatorna. Att vet ni inte att Mohammed, han låg med en 9-åring. Och sen vänder sig om bara, du, den här plastflaskan, den slänger du inte på marken. Den ska återvinnas.
Sådär då, det är ju där vi har landat lite grann. Att det liksom har blivit omöjligt att vara politiskt intresserad och samtidigt vara en så här, ja, tredimensionell människa. Är du alt-right-människa så hatar du muslimer och kvinnor och är klimatförnekare.
Mm.
Och är du vänster så älskar du Greta Thunberg och du gillar mänskonst och du gillar vargar typ. Så där har vi ju landat då en bit in i hela den sociala medieexperimentstiden. För 15 år sedan så kunde Moderaterna vinna ett historiskt val på att Anders Borg stod liksom framför tv-kameran och sa att jo, sossarna har varit grymma för Sverige, men nu är det dags för någonting annat. Den nya tiden kräver en ny politik och det är vi liksom. Och nu inför liksom senaste valet så var ju hela Elisabeth Svantessons arbetsbeskrivning att liksom stå i tv och säga att allting som sossarna gjorde var horribelt eller bizarrt eller gick inte förstå eller var absurt eller sådär.
Mm, mm.
Det räckte liksom att Stefan Löfven gick på toa för att det skulle vara något helt sinnessjukt och barnsligt liksom. Och ja, liksom alltid när man pratar om de här grejerna så då landar man i att men, vi har ett polariserat politiskt klimat, säger man.
Mm.
Och att det liksom är problemet i sig då. Men det är inte alls problemet. Det är ju toppen med polarisering generellt. Det är ju det idiotiska uppstår när den här polariseringen inte har någon sån intellektuell ansats överhuvudtaget. Man bara tycker liksom och alla redan i förväg vet precis vad du ska tycka för att man har läst din Twitter-bio och så vet man liksom. Ungefär så. Och
ja, man kan tänka sig så här, 7 olika ställningstaganden som den här personen. Men tyvärr är det ju väldigt ofta så.
Ja.
Alltså jag blir helt chockad när jag då ibland skriver om ett ämne. Folk bara så här, hur kan du tycka att föräldraledigheten ska vara kortare? Det går inte ihop med någonting annat. Eller typ att jag är råkonservativ i skolfrågor till exempel. Eller vad du vill, att det blir en kortslutning hos folk. Att de bara så här, men vad i helvete? Då är det många som bara så här, jag tappar all respekt för dig här nu. Jag bara, okej. Jag har typ noll respekt för folk som har köpt ett helt... Alltså jag kan inte tänka mig något tråkigare än hänga runt med folk som har ett så här 15 fasta åsikter som hör ihop.
Nej, exakt. Alltså det blir lite att...
Fan, det är därför jag flyttat från Sverige. Suckers.
Ja. Jo, men det blir lite som att du är Paul Brown helt plötsligt. Så här. Vi trodde ju att det var i vårt lag. Liksom.
Ja, exakt.
Och då fattar du lite vad jag landar i det här. Liksom, för att fotbollskopplingen och allt det här är ju att om Jonathan Unge och Ola Söderholm sitter och är chockade av det här med åsiktspaket, så kan vi vända sig till Sveriges viktigaste journalister, för vi är ju grymt vana vid just det här. För det är ju det är ju det som, alltså det, är ju, det som har hänt är ju att den politiska debatten har ju blivit precis som fotboll alltid har varit. Att man håller på lag.
Just det, den har sportifierats helt enkelt.
Precis så, och det är inte fel att hålla på lag. Men många av mina bästa kompisar håller på lag. Men det jobbiga är ju när det liksom inte längre är ett val att vara support, att hålla på ett lag. Utan att det bara, när liksom allting blir en reflex, när allting börjar och slutar med att ja, men jag har valt mitt lag, jag har valt mitt åsiktspaket. Jag menar, det vore rätt så härligt att liksom kunna stöta på en svensk support som inte hatade Östersund, som inte tyckte att 51%-regeln är det bästa som någonsin har hänt och så vidare.
Mm.
Inte för att jag liksom inte skulle dela deras åsikter överhuvudtaget, men för att det vore kul. Alltså, vi förtjänar
inte för att du inte har de 15 vanligaste åsikterna som vänsterliberaler har, men det är ändå.
Till exempel så. Men alltså, ett så här tydligt exempel, jag kanske dragit det förut då, men när Henrik Larsson kom tillbaka till Allsvenskan till Helsingborg, och första gången som han kom till Stockholm, som mötte han Djurgården borta. Och Henke var den han var liksom. Han var en VM-bronshjälte, landslagsikon, en klubblojal stjärna som kommer hem till sitt lag i Allsvenskan då, skär ner sin lön med till promillenivåer liksom, för att han vill spela för HIF. Och han var liksom, enligt alla definitioner, den sortens spelare som alla borde älska egentligen.
Mm.
Det han hade gjort i alla fall då. Och jag var på Stockholms stadion var det väl då, och så hör man liksom när Djurgårdsklacken ska ta emot Henke Larsson och ropar liksom att Henke Larsson är en hora. Och vad fan är det liksom? Menar, Henke är väl ingen hora, så sluta kalla Henke för hora.
Mm.
Eller ja, lite horig kanske han är sådär, men
Henke Larsson suger kuk i Helsingborg, var det inte det? Om vi ska vara. Jag var också på den matchen nämligen.
Ja, det var säkert så också.
Mm.
Men min poäng är att allt det där var bara en reflex liksom.
Mm.
Ja, men Djurgården ville vinna, de ville störa Henke, den stora stjärnan. Mm. Och de kunde liksom inte se utanför sig själva i det.
Ja, just det.
Och jag tänker liksom, vad hade det gjort med bilden av Djurgården, av deras supportrar, om de istället liksom hade unnat Henke Larsson och sig själva och sin plats i någon sorts modernt jävla fotbollssystem, att faktiskt applådera honom snyggt. Ja.
Det är ju enda sättet att växa egentligen, eller att bli en stor klubb, eller i alla fall visa att man har någon form av ambitioner och tycka om, uppskatta fotboll för vad det är. Det är ju det som är, det är så, det som är, blir resultatet om man kan vara stor nog och göra det. Det är väl lite det som man, om man tänker på i La Liga här om veckan när Betis-supporterna applåderade Leo Messis, framförallt det sista chip.
Just det.
Hur var det nu? Det var liksom ett, ja, det var chip mål, ja, det var i spel. Från ganska långt håll och så, för att alltså, för det här är större än oss, det är större än rivaliteten. Det här är ju konsten vi löser inträde för att se någonstans. Så här kommer det inte vara varje gång vi möter Barcelona, tack och lov. Och det kommer inte vara, men till och med på Bernabéu-stadion så kan man applådera Ronaldinho när han kliver av efter en helt magnifik insats. För att man gör, man upphöjer sporten, alltså idrotten fotboll, till vad den är värd att vara, nämligen någonting som är, går utanpå allt det andra.
Ja, men exakt så, för då visar man också att men, vi gör valet i 999 dagar av 1000, så väljer vi att älska vårt Real Betis. Det är vad vi gör, men just idag så väljer vi också att älska den här andra fotbollsspelaren då, i det andra laget också.
Mm.
För att du höjer på det sättet de övriga 999 dagarna och visar att ja, men, jo, det var ett val, för att Real Betis är världens bästa klubb. Och det har varit det sedan jag var 6 år gammal och fick min halsduk av farfar. Liksom.
Just det.
För att intellekt är ju just den här förmågan att kunna se utanför sig själv, att se en stor bild och ifrågasätta sig själv och sina val liksom.
Givetvis.
Och ja, ska jag liksom avsluta det segmentet, så såg du den här intervjun som Laxsexta gjorde med påven?
Ja, eller jag såg något klipp i alla fall där, ja, när de, ja. Vem är Gud och så vidare.
Ja, och det är att man behöver Jordi Evole och journalisten som sitter ner med
Jordi Evole, säger
jag då. Okej, okay, taget. Och, ja,
han är katalan, nämligen.
Ah, du ser. Mm. Ja, och det äger ju sin rimlighet när han frågar om Messi då.
Mm.
Ja, men påven är ju som bekant, han är ju en känd och stor och äkta fotbollssupporter som älskar sitt San Lorenzo i Argentina och ja, tänder bengaler och spottar på snuten och sådär. Men han får då frågan om det är en hädelse att säga att Leo Messi är Gud. Och eftersom påven är en intellektuell, vid sidan av att vara en troende, så kan han ju också ifrågasätta sitt åsiktspaket ibland. Så skrattade ju han och sa att i teorin, ja, så är det en hädelse att leva med sig Gud. Men att det ändå är sånt som man kan säga. Men, sa påven, han är väldigt bra, men han är inte Gud.
En teori är un sacrilegio. No se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees?
Yo sí.
Yo no.
Och där kom aldrig följdfrågan på och Zlatan då. Som ändå själv brukar använda just det epitetet.
Den borde komma.
Ja,
den borde komma.
Men det var inte från en katalansk journalist som den skulle komma, kan man kanske slå fast ändå.
Just det, och vi hade ju semester. Så att...
vi hade semester. Precis, det fanns ingen så, som var på jour.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nine. Färdigräntat om poddar och medier och sportjournalister. Men kanske inte om fotbollsgudar eller? Jag vet inte om...
Kanske inte. Jag tänkte att du skulle ändå få dela med dig, när vi ändå pratar åsiktspaket. Kan du inte bara dela med dig av din minst väntade åsikt?
Nej, det är väl att jag så här, generellt så finns det två saker som jag hatar mer än allt annat, och det är ju rasism, fördomar och irländare. Eller tre saker då.
Okej, och där kan vi gå vidare då.
Jag tycker det.
Ja, fint att vi ändå kom till jag säger då, de brittiska öarna i den lite mer generösa som en kollega till oss kallade Irland i konsekvent i en krönika för några år sedan. Brittisk fotboll och så vidare.
Just det, som när Kjell Jonred tränade, det blir mycket Djurgården här, när han var tränare i Djurgården och de mötte Cork City i ett Europa-kval.
Ja, han, just det.
Hela presskonferensen konsekvent refererade till Cork som engelsmännen.
Oj, oj, oj.
Jag tror inte att det översattes. Han hade inte heller någon tolk. Han hade självförtroende i sin svenska i alla fall.
Viktigt att Philip och Connor inte lyssnar på det här avsnittet.
Just det, vi tackar för den här tiden, Phil.
It's been great having you. ja, nej, men jag... vet du vad, vi tar omvägen via Spanien till de öarna kring Storbritannien. Det var nämligen så att i helgen så gjorde Luca Zidane inte debut. Han gjorde väl sin tredje match, tror jag. Men den första i år från start i alla fall för Real Madrid. Mm. Luca står i mål. Det känner ni till. Så han... spelar under sin pappa, nu återigen då, men tog platsen när Real mötte Huesca. Hade det lite svettigt. Real hade tack och lov en formtoppad Karim Benzema på längst fram, så att det blev bra ändå, kan man konstatera. De löste det hela. 3-2 blev det, helt enkelt. Vad ska man säga om detta då, förutom det uppenbara? Vi har ju haft, det var ju några veckor sedan, så pratade vi om det här med släktskap och hur många som är liksom, framförallt då söner till stora fotbollsspelare som blir bra, men som inte blir tokbra. Det gäller nästan alla. Många blir ganska så bra liksom. Och vi diskuterar lite vad det nu kan tänkas bero på. Det intressanta med den diskussionen var väl också att det är väldigt många som är bara... söner eller döttrar till, ja, men till andra kändisar. Mm. Carola eller Madonna som ändå liksom kommer upp på en hyfsad nivå och kan vara proffs och så vidare. Lucas Zidane är 20 då och lite av en bricka i målvaktsspelet i Real Madrid. Redan innan Zidane lämnade förra gången då, vilket ju inte är så himla länge sedan, så hade han sagt att han var inte... Jag tror att det var så att Florentino Perez hade redan liksom bjudit in Kepa från Athletic Bilbao. Nu hamnade han ju i Chelsea till slut. Och så sa Zidane på en presskonferens att han var inte intressant. För de hade en bra målvakts tre som det var då. Och då, var ju, då hade han ju då uppenbarligen sin son Luca i åtanke som nummer tre. Nu fick han chansen då, övertygade väl inte direkt, men ja, han gjorde det i alla fall. Courtois och Navas fick stunden helt enkelt. Det händer lite då och då att vi pratar om söner och fäder inom fotbollen. Men tittar man efter så är det egentligen ett pågående familjedrama runt om. Inte minst faktiskt i England, så nu kommer vi kanske dit då. Och där finns det ju strålande undantag då. Det är inte alltid att de är inte alltid fäder. Men Harry Redknapp till exempel är ju... Ska vi se här då?
Pappa till alla barnen.
Nej, han är alltså... Alltså Frank Lampard är hans bror. Systers... Sean.
Alltså, ja, så, förlåt, Sean, exakt.
Ja, alltså så här är det väl att... Jag tror att det är med så här att... Harry Redknapp och Frank Lampards pappa...
Senior.
Mm. Precis, Frank Senior, är gifta med två systrar.
Just det.
Ja. Ja, vet fan varför jag inte får ihop vad de är då exakt. Det är ju lite enkelt. Nephew, återigen, det är lite lättare på andra språk. Och blev ju jättefrågasatt då när han tränade West Ham på den tiden. Och det var ju någon journalist som inte kunde släppa det här. Liksom, att varför ska du dra in din nephew här, gå före den ena och den andra? Så Harry Redknapp sa liksom att alltså Frank, han är, jag tror att han kan bli någonting. Liksom. Han är faktiskt ganska så bra genom lite tid och så. Man får säga att det gick vägen. Inte heller någon som håller någonting emot Cesare Maldini, att han satte Paolo på planen 1986. Då bossade han över Italiens U21-lag. Blev också ganska bra på sikt. Sen finns det ju de där som inte har gjort riktigt samma avtryck, men som ändå kanske är lite kända. Jag tror att många, kanske, man tänker på kanske Jordi Cruyff till exempel i Barcelona, under pappa där. Roberto Mancini tog faktiskt med sig sin son Andrea till Manchester City 2010. Andrea som nu spelar i den italienska fjärde divisionen. Och Tony Pulis har haft med sig sin son Anthony i tre olika klubbar, tre olika adresser vid fyra olika tillfällen i England. Portsmouth, Stoke, Plymouth och Stoke igen tror jag. Så att familjen Zidane, eller kanske framförallt Zinedine och Luca, sällar sig ju egentligen till en ganska så stor skara. Och dessutom är ju inte Luca först. Vi hade ju Enzo också som är lite äldre då, 24 är jag nu. Och var den som gjorde debut först under pappa just. Hur länge sedan kan det vara? Två år sedan kanske? Tre eller någonting sånt där, eller?
Ja, han var ju... Ja, jag tror att han var... Kan han vara? Jag tror att han är typ 23-24 någonting.
Mm,
nu, så att
24
han kan ha varit. Och han var ju väldigt lik i spelsätt. Så det var helikopterfinter och väldigt så här, fin touch och sånt.
Ja,
så,
precis.
Så blev det väl ingenting riktigt.
Nej, spelar i... andra divisionen i Spanien nu. Och så har vi två till då. Zidans. Det är ju, vad ska man säga, en ganska stor klan.
Vi har... Män gör män.
alltså män gör verkligen män. Vi går inte säga något annat här. Och ganska bra män också. Theo Zidane, 16. Han är anfallare. Och spelar med Frankrikes U17-lag än så länge. Just det, Luca Zidane har ju tappat sin plats då i det franska U20-laget, så att det har ju varit ett argument för att det här kanske var lite mer nepotism än någonting annat. Och sen har vi Elias som är 13 bara och spelar i ett ungdomslag då i Real Madrid. Han är faktiskt, dels är han vänsterfotad och dessutom är han försvarare. Fan, det här snacka om och jag vill ha en hel... Jag vill ha så många barn. En hel elva, ja. Det är ju verkligen inte långt. Träffa en ny ung fru nu, vilket jag inte alls uppmuntrar på något sätt. Men nu tänker jag, så skulle han kunna få det, för att de alla blir bra på olika saker, märker man.
Ja.
Ja, om han själv kan kliva in då. Mm.
Jag kan liksom inte se Luca, alltså målvaktssonen där, som är ledaren som har kommit längst, må man säga, ändå då hittills, även om Theo kanske rankas som den största talangen.
Ja, precis.
Så då tänker jag på... För han har ju exakt pappas leende och ögon. Precis samma. Och all den problematik som man kan möta när man har en väldigt, väldigt känd pappa, kan jag ändå så känna en viss förståelse för. En självupplevd förståelse. När jag var kanske... Jag drar inga övriga paralleller här. Jag är totalt medveten om nivåskillnader och så vidare. Men jag kanske var väldigt, väldigt färsk som journalist. En sådär 16 år kanske någonting. Och skulle bevaka, jag vet inte om det var Älvsborg eller möjligen Norrby i Borås, då för Borås Tidning.
Mm, jag vill bara, kan vi bara berätta för alla lyssnare att det här är ju lite som att vara kanske sin i din sidan i ditt fall. Det är inte normalt att få den typen av uppdrag när man är 16 år som journalist. Jag var 10 år äldre när jag hade mitt första gig. Så lyssna på Simon och förstå att vi har att göra med ett undantag, någon form av svensk sin i din sidan här. Så nu har jag satt det i perspektiv. Du kan fortsätta.
Ja, det har jag sagt att jag saknar de här samtalen. Det var i alla fall en stor sak då på den tiden att få bevaka, ja, låt säga att det var Älvsborgs A-lag i alla fall. Och det blev inte mindre av att Västra Frölunda då tränades av Torbjörn Nilsson. Mm. För alla ungdomar, en av de stora i svensk fotbollshistoria. Mm. Grejen för mig var att jag visste också om att Torbjörn Nilsson och min pappa då hade stött på varandra i massa olika tillfällen. Min pappa var arbetade som idrottsutbildare och fotbollstränare, och Torbjörn då färsk som tränare varit och föreläst då. Och de har stött på varandra en hel radda gånger. Det här var ingenting som jag såklart hade någon lust att ta upp liksom. Jag stod ju där som reporter bland andra reportrar som var då dubbelt eller tre gånger så gamla som jag var, och försökte spela rollen som dunderprofessionell journalist. Och vi står där och ska intervjua Torbjörn Nilsson, denna stora stjärna, efter matchen. Och det ställs lite frågor och jag ställer mina två första frågor. När jag mitt i min tredje fråga så märker jag att Torbjörn liksom tappar spåret lite grann, och så tittar han på mig och så lutar han sig framåt mig och så sa han, du, vad sa du att du hette, sa du? Ja, jag heter Simon Bank, Borås Tidning. Ja, men nu ser jag, säger han, och så klappar han mig på kinden och säger han, pappas ögon. Jag tror att Lukas stötte på den också.
Ja, precis. Med den kanske lilla skillnaden att folk väl redan innan vet då ganska ofta. Men ja, pappas ögon. Det ska till Torbjörn Nilsson för att få en sån kommentar nästan, är det inte så?
Jo, lite så faktiskt. Du lyfte ju lite Cesare och Paolo Maldini-frågan förut. Mm. Det är ju på det speciella sättet i Milan att Maldinis nummer, alltså Baresi och Milan, eller Baresi och Maldini slutade ungefär samtidigt, och Baresis nummer 6 pensionerades, ingen får ha nummer 6 i Milan längre. Maldinis nummer 3 däremot, sa ju Galliani när det begav sig, att den kommer bara en Maldini få bära framöver. Mm. Och det var en tydlig blinkning då till Paolo Maldinis söner Daniel och Christian, såklart. Daniel som blev superviral stjärna när han var 5 bast.
De slutade väl inte samtidigt? Alltså Franco Baresi och...
Nej, i samma tidsepok kan väl ge det i alla fall.
Ja, de ihop i alla fall.
Ja, de spelade ihop och firades ihop på väldigt olika sätt. Baresi dunderhyllades ju, och Maldini, det ska ju sig med...
Ja, Ultras där
och ja. Ultras. Mm. Och ja, Daniel Maldini, när de Milan firade sin Champions League-titel, den de tog i Aten där hemma på San Siro, så var alla ungarna ute på planen inne på San Siro, och det finns sådana YouTube-klipp som har spritts 18 miljarder gånger där.
Ja, han gör en jättebra Daniel, kapning.
Ja, han gör en sån dunderglidtackling på...
Clara Cedorf?
Cedorf, ja, precis så. Nej, på Cedorf.
Ja, det kanske jag. Ja, just det.
På Cedorf. Ja. Och då ser ju alla så att, oj gud, det finns en framtid liksom. Daniel kommer spela i Milan. Mm. Och grejen är att i höstas så spelade Daniel Maldini för Milans A-lag en träningsmatch då. Mm. Och de mötte, vilka kan ha varit, de mötte Pro Piacenza tror jag. Där då Christian Maldini spelade i Pro Piacenza med nummer 3 på ryggen såklart. Mm. Och Paolo stod vid sidan och tittade på. Mm. Och... sen dess så Christian spelar nu i Serie C i Racing Fondo och kommer inte bli någonting. Han är 22 nu. Mm. Men Daniel Maldini spelar kvar i Milan i deras ganska mediokra Primavera-lag. Är målskyttar, frisparksspecialist. Och härom veckan så spelar han i Italiens U18-landslag. Mm. Debuterade där med ett kort inhopp mot Holland. Så vi ger inte upp, va?
Nej, verkligen inte. Pojkar och pappor och fotboll. Det är ju inte bara heller på plan, för ibland går det ju inte såklart att ta in en son. Är han helt kass så kanske någon annan i klubben kommer säga nej, här får vi nog ändå gå lite på någon form av merokratisk princip. Det blir ju ganska dyrt annars. Däremot är det också väldigt, väldigt vanligt att de här sönerna eller bröder eller vad du vill till tränare och ledare inom fotbollen är agenter till exempel. Eller ja, de är ledare på olika sätt, man vet inte riktigt. De är inblandade eller involverade i klubben, eller Pep Guardiolas brorsa, Pera, är ju, eller var i alla fall, Andrés Iniestas agent länge. Och det, jag menar, det är, här finns ju hur mycket som helst och hur många frågor som helst att ställa sig. Okej, hur går det till då liksom, när man ska sitta och förhandla kontrakt och så vidare, med tanke på vilken position Pep hade i klubben. Men vi tar vägen över de brittiska öarna igen då. Mina bästa öar ändå. Det gjorde nämligen så att James Warnock är en, vad ska man säga, agent, eller han representerar en agentur som heter Unique Sports Management, och som jobbar väldigt mycket med Cardiffs ja, öden och äventyr, där pappa Neil, to the rest, nej, to hell with the rest of the world, är boss och tränare. Neil var väl lite arg i helgen. Har du sett detta eller hört, Simon?
Nej, det har jag missat.
Det var ett... de fick ett mål mot sig som med goda skäl... Man kan säga med goda skäl så blev han alldeles ursinnig. Och då lät det så här.
I don't, honestly don't know, but... You know, the best world, best league in the world, and probably the worst officials at the minute. I don't know what Mike Riley does with the linesman, because if you can't see that clearly, there's something wrong with you, really.
Så här lät i alla fall Neil Warnock när Cardiff tappade i alla fall en poäng som såg ut att vara hemma på ett mål från Chelsea. Det var Ruben Loftus-Cheek i på, ja, dels var det på tilläggstid och dels var det brutalt tydligt offside. Neil Warnock vill man kanske inte ha emot sig alldeles oavsett vad som händer. Jag tänkte lite extra på honom på slutet med tanke på att han också var väldigt sur förra veckan när han fick tillbaka sin Aron Gunnarsson skadad till klubb, ja, återstoden av säsongen helt enkelt. Gunnarsson hade ju spelat med Island, mött Frankrike och skadat sig då. Det var ju EM-kval. Erik Hamrén var på Stade de France i vanlig ordning.
Hans andra hemmaplan, känns
det. Ja, lite så faktiskt. Precis så. Han är ju inte alltid väst när det gäller kanske just i Frankrike. Men förra gången så chockade de ju i alla fall Mbappé och övriga någorlunda. Den här gången förlorade de med 0-4 tror jag. Neil Warnock tyckte så här att jag vet att Hamrén är ny på posten och han vill göra bra ifrån sig, men ligger man under med 0-3 så kan du väl byta ut spelaren, tyckte han då. Han menar liksom att Aron Gunnarsson faktiskt hade kunnat få komma av så att de inte hade behövt plocka tillbaka honom så skadad och lemlästad till Cardiff i säsongs den här sista.
Sa han titta på Jan Andersson som han gjorde med Emil Forsberg?
Nej, men han sa så här: jag är besviken på Islands förbundskapten. Jag kommer att ringa upp honom senare idag. Det handlar om ren egoism, säger Neil Warnock. Och sen dess kan inte jag sluta att fundera på hur det här samtalet har... Och jag har ingen som helst clue, men jag bara kände att det skulle kunna vara ett sånt episkt samtal i ordets då ursprungliga bemärkelse. Alltså hur bra kan det... Jag tror att du kan vara kanske 5-6 plus någonstans på det samtalet.
När... Jag tänker att Neil Warnock ringde upp och skrek: explain, explain, explain!
Jag tror inte han behövde skrika. Jag tror att Erik Hamrén blev liksom supernervös och försökte förklara att we thought we could win the whole shit, men och så vidare. Och så bara blev det... Alltså jag tror att det var ett jätteroligt samtal. I raden av många som man aldrig kommer få höra riktigt. Tack för mig, Simon. Har du något att tillägga?
Okej, okay, Neil, but good luck rest of season. I hold on you.
Exakt så. Fan, för att få det samtalet. Det vill man inte ha. Man tror man har tagit över Island. Man tänker, det här liksom, det blir rätt så mysigt. Och vi kommer nog bara ta vid lite där Lasse Lager och de slutade. Och gå runt i lusekofta och eller sån här Islands tröja och keep the face. Och så får man sånt där på sig.
Får man Neil Warnock på sig?
Nej, fan, alltså, vilket
kanske
öde.
Den sista. Nej, hemskt. Ja. När jag tänker på lite på, i linje med det du säger om just fäder och deras söner på planen, att det inte är okomplicerat och sådär. Jag tänker på när jag följde Nis vecka ut och vecka in och Claude Puel var där.
Mm.
Som väl, jag vet inte om han hittat på något sen han fick kicken från Leicester, jag tror inte det.
Nej.
Då hade han ju sina grabbar då, han hade ju Grégoire som spelade ytterback i laget. Mm. Och som ju helt enkelt inte var bra nog. Ja, liksom. Han spelade vecka ut och vecka in. Och, vilket ju fick liksom till följd att hela Nis Brigad Ultras där hatade ju Grégoire. Ja, och det var inte hans fel att han var kass.
Eller lite i och för sig. Men...
kanske lite, han borde tränat mer eller något. Och man kan tycka att Claude borde liksom känt av vibbarna och att så här, vilat Grégoire lite, men han gjorde ju istället det briljanta draget att han skickade in lillebror Puel, Paulin, som då var typ 15 eller något, också i laget. Och det gick ju sådär. Nu spelar Grégoire, tror jag, spelar i Gasselec nu på Korsika i Ligue B och Ligue 2. Och Paulin spelar i Avranches i National, tredje divisionen i Frankrike.
Mm.
Så de var ju helt enkelt inte bra nog, det var uppenbart.
Nej, men då, alltså det här handlar ju också mycket om vilken position en tränare har i en klubb. För jag tänker att Zinedine Zidanes position i Real Madrid är så sinnessjukt stark just nu. Så att han, vi ska inte vara förvånade om liksom 3 år så är... Alltså,
och spela Veronique.
Nej, alltså, exakt. Enzo har någon liksom offensiv roll. Lucas står i mål då, såklart. Och så har vi... nu ska vi se, vad hade vi för namn på vänsterförsvararen? Elias, precis. Mm. Tar en plats. Hela familjen är med i princip. Och Theo då, som är kanske bäst... får väl spela ensam på topp. Och så får de andra gå runt där då, Benzema och Toni Kroos och dem, och bara, ja, vad ska vi göra liksom? Det är Sisu, det får väl vara så här nu.
Ja, det är bara att sjunga med. För här är livet ganska bra, jag här är Enzo varje dag. Just som det heter på poplyriken.
Jag ser fram emot den upplagan av Real Madrid. Det ska jag inte hymla med på något sätt.
Vi är åt tusenen som gör det.
Mm.
Och Luka har ändå trots allt pappas ögon.
Ja, han har det.
Du, låt mig lyfta fram, vi har varit i Italien sväng i alla fall. Låt mig profilera lite.
Mm.
Profitera och profilera. Och bara konstatera att Atalanta har haft en dundermånad i Serie A. 3 vunna, 2 oavgjorda. De är uppe igen och jagar Europaplatser. Och vi hyllar såklart Gasperini. Såklart. Men det finns ju en grej till som ligger bakom den här vändningen.
Mm.
Något så pass radikalt som ett byte på målvaktsposten i Atalanta. Etrit Berisha, som vi ju känner och älskar sedan hans tid i Kalmar FF, sitter nu med på bänken. Istället så har Pierluigi Golini gått in och gjort det väldigt bra då. Och Golini, som är veckans profil, är känd för 2 saker utöver sin fotboll då. Dels så är han ihop med Giulia Provedi, som är en av tvillingarna Provedi. Enormt stora sådana docusåpa stjärnor i Italien.
Mm-hmm.
De hade också ett par hits för några år sedan som popduon Donatella, om de bekanta. Så Golini är själv lite av en sån här docusåpa karaktär i alla fall, och han fyller 24 här veckan, och då hade han någon sån här Gatsby tema party på någon lokal i Milano så här, typ 20 år efter att det blev ute med Gatsby parten.
Det är helt otroligt. Ja.
Mm. Men han är alltså inte bara målvakt och inte bara pojkvän, utan han rappar ju också.
Mm.
Så jag tänkte att vi ska göra ett undantag och lyssna på lite usel musik här och lyssna på när vad tycker du om det här? Alltså dels är hans artista med Golorios.
Mm.
Som väl är 2+ om jag är snälla.
Mm.
Men hans då senaste alster heter Rapper Coi Guanti. Rapparen med handskar.
Mm.
hur många plus får den?
Han är målvakt. då kan det ändå funka.
Okej då.
Ja.
du är snäll. Musiken är rätt så usel, men vad fan, det är bättre att fotbollsspelare rappar än att de knarkar i alla fall. Så vi kan väl lyssna lite på veckans profil, Colorios. Ho visto un po' di tutto fra la droga e la prigione, la voglia di cambiare, la fama di svoltare, non ho mai avuto niente ma da niente può arrivare. Ljuvligt.
Jättebra. Molto bene. Ja, okej, vad sjukt då. Jag skulle ju också faktiskt komma med ett litet rap-tips. Ska vi bara kasta in, för att bryta av lite grann, en sån klassisk damfotbollsnyhet som kom i veckan. Nämligen att damernas Champions League inte får använda Champions League-hymnen. Mm. Följer du detta? Nej, det kunde ju bli böter till och med. Det är helt enkelt total förbud mot detta. Ligger det någon form av upphovsrättslig tvist bakom? Finns det liksom kontrakt via UEFA att de betalar pengar till någon? Detta är höllt i dunkel, för mig i alla fall. Känner du till mer om detta, Simon, så får du tala nu eller tig för evigt.
Nej, jag gör väl inte det. Det finns väl, man skulle kunna lista 10 skäl till varför UEFA fattat ett sånt beslut. Mm. Och inget av dem är speciellt smickrande, kan man säga.
Men precis, men allt börjar väl sluta kanske någonstans i att de gillar och hata damfotboll väldigt mycket. Så att där man kan förstöra lite grann, så brukar man göra detta. Skitsamma, när jag läste om detta så gjorde jag det via vår eminenta kollega Patrik Bränning som skrev den första artikeln i alla fall. Börjar så här då. Sedan införandet 92-93 har Champions League-hymnen blivit en självklar del av Europas största klubblagsturnering i fotboll. Cristiano Ronaldo sjunger med i den och fotbollsfans över hela världen får gåshud bara av de första tonerna. Men hymnen är inte för alla. Och så, du och jag brukar ju i alla fall privat, eller har gjort tidigare innan det här senaste årets totala avsmak för Ronaldo, pratade en hel del om hans språkkunskaper och att de är så här relativt obefintliga, för att inte säga jättedåliga för någon som har spelat ändå så pass länge, ganska formativa år i Manchester United, så har han liksom tappat sin engelska och spanskan, ja, den borde inte vara så svår för en portugis, men han har liksom inte riktigt lyckats tvätta bort sin portugisiska där heller. Jag tror inte att han är inte ett språkgeni helt enkelt, vilket man inte behöver vara givetvis som fotbollsspelare. Men jag garvade lite då när jag läste, när Patrik Bränning slår fast att Ronaldo sjunger med i denna. Så här går då, det här är då texten som Cristiano Ronaldo sjunger med i. Jag kan inte sjunga, alltså jag kan inte sjunga, ni vet hur den låter. Men det här är faktiskt texten då. Saison les meilleures équipes sind die allerbesten Mannschaften. The main event. Die Meister. Die besten. Les grandes équipes. The champions. Och så fortsätter det då. En grand réunion. Eine große sportliche Veranstaltung. The main event. Die Meister. Die besten. Les grandes équipes. The champions. Ils sont les meilleurs. Sie sind die besten. These are the champions. Jag skulle vilja att, nu är jag faktiskt glad att Juventus vidare Champions League. Nu ska jag fan ha en sån jävla facecam på Ronaldo när han sätter alla de här raderna. Annars så skickar jag den här bollen tillbaka till Patrik Bränning, för han jättegärna berätta om när Cristiano Ronaldo står och sjunger med på tre språk bara han behärskar noll.
Jag vill se, alltså, kan man inte, om man inte kan få en hel facecam, kan man inte bara få den när han sjunger Eine große sportliche Veranstaltung?
Jo, exakt. Alltså det kan inte vara så svårt. Det måste ju faktiskt gå relativt lätt att ordna.
Men kan själva förklaringen till att damerna inte får ha hymnen finnas liksom just i sista versen där då? De sjunger ändå Ils sont les meilleurs.
Det var precis detta min tes skulle leda fram till. Precis, Ils sont les meilleurs. Och det är ju precis som du säger, maskulinum. Så att, visst är det så att, och hur är det nu på tyska, die Meister? Det hette, hade du letat Meisterinnen, kan jag tänka mig då kanske?
Ja, det finns några sådana gör, ja. Absolut.
Så att den är inte helt feminint anpassad, helt enkelt. Vi kanske får bara, jag får bara vända då, göra liksom en total vändning här och tacka UEFAs ledning för att de har tagit grammatiken på allvar. Hur skulle det här se ut och så vidare. Men i väntan på att det kommer en genom feminin då, eller feminiserad version, så ska jag komma...
tänka sig att de eventuellt bollar med vissa idéer redan nu på UEFAs kontorer i Schweiz. Jag har en gissning.
Åh, herregud. Jag trodde att du kanske skulle bjuda på Je t'aime moi non plus eller någonting sånt där. Men det här var nästan för bra.
Ja, den får finnas där.
God gud. Okej, då är vi redo för veckans kulturtips. Som jag sa, nu är vi lite fast i detta, men skitsamma. Jag kan inte göra något annat. Det här är supersmalt, eftersom du bara går ut till, som man brukar säga på hiphopspråk, er som talar eller åtminstone förstår franska. Vi ska inte ha såna här tips, har vi sagt. Men nu kommer det i alla fall. För att det är
sick.
Exakt så. För att det är lite bra, lite för bra. Det är lite för fotbollradikal för att inte tipsa om. L'Equipe har nämligen lanserat en podcast. För övrigt så är det jättemycket prat om podcasts i Frankrike den här våren. Det har så att säga slagit igenom 7-8 år efter. Vi var ju lite sent ut ändå, kan man tycka, du och jag. Men inget mot vad fransmännen är. Kan också tillägga att det här var första året som det streamades lika mycket musik som det köptes skivor i Frankrike. Så att de är lite mysiga på det sättet, ligger lite efter. L'Equipe i alla fall, den stora sporttidningen, har lanserat en podcast som heter Undo. Podcasten som handlar om rap et foot.
Som väl också är franska för väggspel, eller inte det?
Ja, precis, exakt. 1-2. Någonting sånt. Men det är väl också det man säger när man testar en mikrofon, tänker jag.
Just det. Att,
hur som helst, rap är fot då, rap och fotboll. Och där ambitionen då är att bjuda in människor som har det ena eller det andra. Eller både och. Det har bara släppts en episod än så länge, ett avsnitt. Jag vet inte hur ofta det är tänkt att den ska återkomma. Men det är i alla fall rapparen Youssoupha och vår gamla vän Mamadou Sakho. Och som faktiskt förenas i det faktum att de båda älskar Liverpool. Ja, Sakho har ju spelat där, som ni känner till. Och Youssoupha är ett stor Liverpool-supporter. Vi säger så här, talar ni franska? Har ni ambitioner att lära er franska? Vill ni impa på Simon och mig? Lyssna på den här och träna er, för att det är ett superfint initiativ och man får en, framförallt en väldigt mysig bild av Mamadou Sakho, som är en väldigt mysig kille. Han har försvunnit lite ur blickfånget nu för att han, ja, dels har han inte spelat med franska landslaget på de senaste åren, och sen så har han försvunnit bort lite i periferin i Premier League också. Crystal Palace är det han spelar i nu, eller hur?
Älskar honom.
Han är en fantastisk fin. Bland annat så får han frågan av Youssoupha, eller om det är någon av dem som håller i den, om hur, berätta 2014 säsongen där när Steven Gerrard trillar och tappar bollen och Chelsea vinner matchen. Ja, ni känner ju till detta ikoniska förlorade ögonblick för Liverpool. Och Sakho säger bara så här, jag ska säga, min första tanke var tack gode gud att det inte var jag.
Ja.
Ja, och så berättar han lite om hur Steven tog det här efteråt och så vidare. Och ja, är det ett väldigt sympatiskt initiativ på alla sätt. Undo, på L'Equipe finns den. Vi ber våra Twitter-administratörer att kasta ut den, såklart. Nu har det mycket musik och nu kommer vi lite till då, för du ska ta oss härifrån.
Som jag ska, jag tänkte göra sån här som jag antar att man inte får göra. Att först berätta vad jag hade tänkt prata om. För att sen prata om det som jag tänker prata om. Min grundtanke var att snacka om engelskt 90-tal. Om Cool Britannia, om Britpoppen och så. Blur, Oasis, allt det där, för jag vet inte om det har gått förbi någon, men det har funnits väldigt mycket en dels engelsk såklart, men också någon sorts pan-europeisk debatt de senaste månaderna kring om man egentligen kan spåra hela Brexit-haveriet tillbaka till 90-talet och just Britpoppen.
Men Night Trip med Swede fyllde typ helt sjukt många år i veckan. Var det 26?
Vidrigt.
Ja, det var en fruktansvärd nyhet.
Ja, faktiskt. Det är ungefär som när man får de här årligt återkommande berättelserna om hur gammal bebisen på Nirvanas Nevermind nu har blivit. Mm. Alltså simmar på omslaget. Mm. Han är typ 76 nu eller något.
Ja, det är vidrigt. Kunde inte någon bara drängt honom så att vi slapp det här?
Faktiskt. Ta kroken! men de här förklaringsmodellen landar lite i att ja, ni känner till hela den brittiska utvecklingen på 90-talet. Då. De hade Labour blev New Labour under Tony Blair och man hade fotbolls-EM på hemmaplan. Och sådär, det hände någonting. Jag vet att det sajt tyskarna skrev om musiken, att Oasis, att det lät som fotboll med gitarrer, tyckte jag var välfunnet. Mm. Och man har dragit paralleller till 60-talet med Beatles och Stones och VM-guldet på hemmaplan och sådär. Och så hade du då på 90-talet så var det Blur, Oasis och ett då relativt lyckat hemma-EM ändå, får man säga. Mm. Semifinalplatsen där. Damon Albarn som...
Någon som inte var bäst när det gäller. Okej, just det, sista gången jag säger det. Förlåt mig.
Helt värt. Mm. Albarn och Blur sjöng liksom om förortslivet och han var ju så här konstskolestudent. Medan Noel stod på Wembley eller Glastonbury och hade låtar om arbetarklasslivet.
De känns lite mer liv, kanske Gallagherbröderna, medan Damon Albarn är ju liksom själva sinnebilden av en remainer.
Man vill ju tro det. Han har ju haft något eget projekt när han varit runt i hela England och pratat med människor om deras ilska och så, och översatt det till musik. I något som kanske mer ser ut som ett konstprojekt. Noel Gallagher och kanske i högre grad Liam är ju inte riktigt konstprojektsmänniskorna. Så, men ja, Noel står ju då i alla fall och spelar med Union Jack på gitarren och sjöng om cigarettes och alkohol och sådär. Och det som man då plockar upp nu är att där och då föddes ju då någon slags nostalgi, någon slags machopås, parat med en då återvunnen nationell stolthet, och att det är det som vi då ser resultatet av nu då med Brexit och UKIP och rasismen och allt det där. It's good to be free, frågetecken. Men sen så tänkte jag att vi kan inte vara en fotbollspodd som går ut till Oasis liksom. Man kan inte vara det 2019.
Ja, det här var sammanfattningen av vad du tänkte prata om men vad du inte kommer att prata om.
Det som kunde ha blivit.
Är du man, undrar jag.
Ja, som jag är. Och nu ska jag förklara varför för dig också, lilla damen. Jo, jag tänkte spela något helt annat då. Den unga engelska rapscenen, och ursäkta för övrigt mot rappandet då, det här programmet, men det blev så. Den nya superstjärnan som de har fått fram nu, eller som har kommit fram, en kille från södra London som gör helt otrolig musik, helt otroliga låtar om Brexit, om att vara svart och en massa andra saker. Ni kan med fördel lyssna på Question Time, som är någon slags öppet brev till Theresa May och alla de andra toppolitikerna, eller på Black, som är också en helt otrolig låt om svart självförtroende. Och
en liten vinkning till Tommy Nilsson.
Just det, där kom den till slut. Mm. Men det som jag vill tipsa om är en annan låt på albumet, och det är från då Psychodrama heter albumet som nu kom för några veckor sedan bara. Och göra det faktiskt i spåren det som alla i Sverige i alla fall har pratat om under min semester. Den här dokumentären om Josefin Nilsson. Jag vet inte, har du sett den?
Nej, det går inte riktigt. Jag har läst otroligt mycket om den. Men jag... Främst har jag sett nästan alla de här dokumentärerna som är ute nu som handlar om övergrepp och Michael Jackson och Kelly och allt det där. Jag läser allt som skrivs om dem, men jag, någonstans bara kommer jag till en gräns. Jag klarar inte av att titta på dem. Så nej, mitt korta svar.
Den är ju såklart oerhört stark. Det räcker att läsa för att förstå det. En del, så här parentetiskt då, som hugger tag i mig där, det som jag tycker är en sån stark del av dokumentären är en sån här enkel sak som Josefin Nilssons smeknamn. Då när hennes syster Marie pratar om Josefin så kallar hon henne för Josa.
Just det.
Alltså det finns något så intimt och väldigt kärleksfullt i det. Alltså hon var inte Jossan eller Josse eller så.
Just det.
Utan hon var Josa, hon var helt unik. Mm. Så därför så tänkte jag befalla alla, varken mer eller mindre, att lyssna på låten Leslie, som handlar om en ung kvinna som hamnat i en destruktiv relation med en då väldigt aggressiv man. En lång lyrisk berättelse av en 20-årig kille från Streatham i London. Det här är Dave som ni ska lyssna på, som då berättar om Leslie. Tack för den här veckan. Vi är tillbaka.
Det är vi.
Ciao. Ciao. I don't know myself no more. She used to be the life of the party for true. And now she going out hardly ever. Her man got her in the yard forever. And her friends wanna help, but it's hard to tell her. Hard to let her know that her man's possessive and aggressive. And she can't even see it, but for them it's clear as day. She's in a situation. Her friend Hannah had a man that was manipulative, so she can see it from a mile off. Turtleneck jumpers, makeup around the eye spots, all the signs were there. But Leslie made it seem a light affair, said it wasn't right to share. Her boyfriend, he was a mystery man, didn't know much about him, but he's been in a can. Name's Jason, he's a bad boy with no reasoning. To be honest, I don't know what Les sees in him, 'cause...